Välkomna till dagens debatt. 30 barn, alltså ungefär, till finländska IS-anhängare uppges finnas i Al-Hol i Syrien. Det är ett flykting- och fångläger där. Allt som alltså sitter omkring 73 000 människor där då. Och det är människor som har flytt då IS-kalifatet föll. Av dem totalt sett så är 94% kvinnor och barn. Och många av barnen är då undernärda och lider av akut diarré. Och som jag här sa så ungefär drygt 30 finländska barn lär ska finnas bland de här flyktingarna. Vad ska vi göra med de här barnen? Det här är en fråga som kommer upp i många andra europeiska länder också, så diskuteras den här frågan just nu. Alla länder har lite olika inställning och här idag ska vi prata om det också. Med oss här i studion har jag Ann-Sofie Nyström. Välkommen från Utbildningsstyrelsen.
Tack.
Och så har jag Nina Winqvist här, en tidigare biståndsarbetare för Röda Korset. Du var bland annat i Rwanda.
Rwanda, Somalia, Iran och Sarajevo och Östra Afrika.
Välkommen.
Tack.
Och Antti Kuronen, journalist som just har kommit hem från just det här lägret som vi nu pratar här om. Berätta om dina intryck. Vad är det du har sett där?
Ja, det är ganska mycket. Och det vill jag också säga här att jag faktiskt gjorde en dokumentär om Raqqa. Det heter ISIS, Raqqan painajainen, så här ulkolinja en timmes dokumentär. Strax efter att Raqqa liksom befriades från ISIS. Och då var jag också ett par gånger i området. Och så mycket av ISIS terror och träffade deras offer och så vidare. Och den där dokumentären kan man se. Och sen var jag nu då på nytt till området då och kom in på det här Al-Hol-lägret. Mm. Och det här är alltså människor som flydde eller kom då från det här ISIS sista fäste, Baghouz, där som då befriades i mars, slog man då ISIS och de här finländska kvinnorna och barnen så kommer därifrån. Och faktiskt före jag åkte dit så hade ju från myndighetshåll och så här varit väldigt vagt. Kanske man har nu haft en uppfattning att där nog finns någon finländare, men inte alls om den här mängden. Och det där lägret har varit stängt nu några månader för journalister. Mm. Det har varit svårt att komma in. Och jag hade ganska tur som kom dit. Jag var säkert den första nu som for dit efter att det öppnade, som kom in där. Och jag måste själv gå runt där och försöka leta de här finländarna. Och det är en verkligt internationell plats. Alltså det här inhägnade ISIS-lägret var de här mammorna. Jag talade ryska, svenska, engelska där. Jag försökte lite med skolfranska tala med människor. Där finns människor från alla länder. Och tills jag sist hittade de här finländarna. Mm. Och sen bara bakgrund till den här intervjun så de här finländarna var liksom rädda för det att de ska bli identifierade här i Finland, för att det är förstås en så intressant fråga, och därför gjorde jag den här intervjun anonymt. Och av de här fem som jag intervjuade och träffade så tre var sådana här, jag vet inte hur man kallar det, men finländska finländare med finländsk bakgrund, och två hade sådana här invandrarbakgrund då. Och ja, det är liksom, Nina Winqvist har sett många flyktingläger också som jag, så de är ju inte flyktingar, men det fungerar som ett flyktingläger, alla bor i tält, och jag skulle säga att det var ett ganska primitivt nog läger, att där till exempel den här marken har inte alls gjort så, vatten är det lite brist på, matförsörjning och sen framförallt med tillgång till sjukhus och hälsovård.
Såg du av de här barnen också?
Jag såg av de här barnen, inte alls alla. Mm. Det var de här lägrets vakter också lät mig inte vara speciellt länge heller på det lägret, så jag fick inte möjlighet att fara till deras tält, men jag såg de barnen som de råkade ha där med sig, så en kanske 5-6 barn.
Mm. Nina Winqvist vill kommentera fråga.
Ja, för mig var det jätteintressant att se att det är tydligen kurderna som är så att säga chefer för det här. Är det så att det inte är FNs flyktingkommissariat, UNHCR eller den internationella Röda Korsfederationen? Och sen var det också intressant att höra de här kommentarerna om hur vissa länders kvinnor tydligen har mycket stor makt där. Det vill säga de som kommer från tydligen Ryssland och Turkiet.
Jo, det var så att faktiskt de här intervjun sen, dels krävde också de här vakterna det, men det är helt av säkerhetsskäl så vi gick sen utanför det där lägerområdet in i en sån här container där den här intervjun gjordes. Och det beror på det att det är helt enkelt farligt för dem, för där finns väldigt fanatiska personer. Inom ISIS fanns det en sån här intern polis, Hizba, så här religiös polis, och de fortsätter med det. Och om de ser att någon talar med västerländska journalister så det kan vara livsfarligt. Och de här Hizba-människorna där så har döda tänt eld på tält mitt i natten, far in och knivhugger människor. Och därför måste det göras på det här stället utanför.
Ja, på det här stället sitter nu alltså då också, som vi nu gick igenom här, finländska medborgare, folk som då egentligen har gått sin skola i Finland och bott här och nu befinner de sig i den här, på den här platsen. Och nu vet jag att vår inrikesminister Kai Mykkänen har ju fått flera frågor om det här. Att vad ska vi göra med de här människorna? Och alla vurmar väldigt mycket för de här barnen, inte så mycket för de här vuxna kvinnorna som själva har försatt sig i den här situationen. Och olika förslag och olika ställningstaganden dök upp just i synnerhet i valrörelsen här för Europaparlamentsvalet. Så bland annat i en valpanel så togs den här frågan upp att vad ska vi göra? Och då är det väldigt många som säger att vi måste sköta om de här barnen. De är ju barn och de har rätt till skydd. Men hemskt få vill ta hand om de här kvinnorna. Och nu vänder jag mig till Ann-Sofie Nyström här som är från Utbildningsstyrelsen. Som är specialist på så här våldsbejakande extremism. Välkommen en gång till dig. Alltså vad tänker du för det första om det att våra politiker nu som första, alltså som människa så vurmar man ju för barn nog och vill skydda dem. Men den här tanken att vi tar hit barnen och på något sätt skiljer dem från sina mödrar.
Ja, alltså för det första så de här barnen har ju definitivt inte själva bestämt att de ska åka till Syrien mitt i konfliktzonen. Och liksom, det är ju deras föräldrar som har fattat det här beslutet. Mm. Och oftast, det var ju intressant också att höra de här kvinnornas berättelser att de visste inte om det här våldet till exempel, eller verkar säga sig att de inte har varit medvetna om att allt var liksom hemskt som har hänt i den där omgivningen och inom ISIS. Men man måste ju ställa sig skeptisk till sådana här berättelser och liksom utgå från det att det är vuxna människor som har fattat väldigt medvetna beslut att resa till konfliktzonen och väldigt medvetet också ta med sina barn. Och barnen får ju absolut inte liksom, vad ska man säga, de ska inte måste ta liksom föräldrarnas liksom lass på grund av det beslut som föräldrarna har fattat. Och det där, barnen förtjänar ju att få skydd. Det har ju varit liksom uttalande av politiker att de här barnen är liksom tickande bomber och alla möjliga saker. Men de här barnen är ju först och främst barn som enligt internationella avtal ska skyddas.
Jag försökte få politiker med i den här diskussionen, för jag tror att det här är en politisk, alltså en diskussion. Det behövs politiska riktlinjer här, och det har också Kai Mykkänen sagt som nu sitter fortfarande som inrikesminister i den här tjänstemannaregeringen egentligen nu tills vi får en ny regering. Det här är någonting som vi måste fatta ett beslut om. Men det finns ju en annan tickande bomb här också. Alltså det är inte ett fråga om att det är blivande terrorister, de här barnen. Utan det är att om det är så dåligt chick att man borde kanske ingripa. Ja, Nina.
Ja, jag ville tala lite om tidsfaktorn just för att det här att det är val i olika europeiska länder som till exempel fördröjer beslutsfattande här så påverkar varje dag förstås lägre och människorna som bor där. Och vi har på senare dagar läst om till exempel den här 15-åriga brittiska kvinnan som förvägras inträde till Storbritannien och hur hennes spädbarn har dött. Och det finns många kvinnor i samma situation och många som redan har dött också. Det här har också den internationella Röda Korskommitténs Peter Maurer den 3 april redan för nästan då, eller ungefär 1,5 månad sedan uttala sig om och sagt att det är overwhelming, det är jättesvåra förhållanden där. Folk dör, det finns inte mediciner, det finns inte personal. Och det som var intressant för mig som då är en medlem av internationella Röda Korsets personreserv, men som inte alltså nu uttalar sig i officiell kapacitet, och det måste jag vara noga med, så var att där då också finns ganska, jag vet inte precis hur många, för de registreras precis nu av de här så kallade unaccompanied minors. Mm. Och då efter folkmordet i Rwanda, när det uppstod några stora flyktingläger först i Tanzania och sen i Kongo, så var ju situationen den att vi registrerade 100 000 av de här barnen som hade lämnats eller övergetts eller tappat bort sina föräldrar eller nära släktingar. Och det var en av våra uppgifter att försöka återförena dem. Och här är det en lite annan grej förstås, liksom en annan syn. Men där var det mycket starkt så att de människorna, för att där var det ju mixed läger och där var männen kvar och de som var förövarna, det är inte fallet nu. Nej. Där i Al-Hol. Men där var barnen så som ett framtidskapital och användes som handelsvara och som en investering. Den som fick barnen så hade också makten över framtiden. De kunde programmeras, de kunde liksom, man kunde göra med dem som man ville, och man kunde till och med liksom sen låta dem komma tillbaka till vissa personer, men ändå liksom hålla kontrollen över dem, att det var en jättegrej de här barnen.
Det där låter intressant med tanke på den här pågående situationen, Antti.
No, jo, jag är som journalist så, på Yle, så kan jag förstås kanske inte ta så mycket ställning till saker, men det tycker jag är uppenbar risk för radikalisering nog ifall de här barnen blir där på de här lägren. Mm. Att då har de all orsak att vara bittra på sina forna hemländer och så här. Och alltså en sak om det här förhållandena där på lägre, så är det att det här kurdautonoma området i nordöstra Syrien, så de då har fått ansvar för de här tusentals europeerna, och det är ett mycket fattigt område. Och efter det här kriget mot ISIS som de själva har måste strida, att de här lokalbefolkningen så har ju stridit mot de här som har kommit från Europa och så vidare, så är liksom stora delar av det här området liksom förstört, till exempel den här största staden Raqqa, och de skulle ha ganska mycket behov att återuppbygga sina samhällen själv. Och uppenbart så det här stödet från Europa och världssamfundet till de här lägren är alldeles för litet, det säger FN och alla, liksom att det. Och därför är de här omständigheterna svåra. Och sen liksom det här lägret är beläget, man kan säga att det är som en öken. Att där till exempel Nuren så var det närmare 40 grader varmt, och det är maj. Så där, och där är verkligen hetsen på sommaren, och det här är man liksom rädd för, de här hjälporganisationerna.
Det är ju en intressant fråga. Så att, alltså här är helt tydligen sån här, att det är en sån fråga som politiker just nu i alla fall under pågående regeringsförhandlingar, det är nog väldigt upptaget också rent tidsmässigt, inte vill bränna fingrarna på den här frågan. För att vad du än svarar så är det någon som tycker att här är gästa, så kan du säga på det där sättet. Och nu vill jag komma tillbaka till den här frågan om de här föräldrarna. Det har faktiskt först fram från politikerhållet, men vi måste ju ta hem de här barnen. Men de är liksom beredda att skilja mödrar och barn. Blir inte man, är det inte också en risk för att någon blir väldigt arg och radikaliserad?
Ja, absolut, absolut. Alltså de här barnen är ju redan traumatiserade säkert på många, många sätt och har fått gå igenom många, många hemska saker. Och att sen ytterligare skilja dem från deras mammor, så låter nog så här inhumant. Samtidigt så måste man komma ihåg att man kan inte ta emot dem på vilket sätt som helst. Det är jätteviktigt att vi ska ha en beredskap för det. Man kan inte ta emot människor som man sen inte är beredd att stödja, och inte bara idag utan på lång sikt. De kommer att behöva stöd i tiotals år, kanske hela sitt liv, och det måste man ha resurser för, annars går det också på tok här hemma.
Mm, det var det som Ann-Sofie var inne på här tidigare. Ja. Vad behöver de?
Alltså jag har ju pratat med ganska många liksom professionella från andra länder i Europa som har jobbat dagligen med barn och vuxna som har återvänt från Syrien och Irak, från ISIS. Och det är ganska case by case, liksom hur den situationen är. Alla barn är ju inte traumatiserade, liksom grovt traumatiserade, men ganska, det är ju nog vanligt att barn har just den här posttraumatisk stress, liksom symptom på det. Men i ganska många fall så kan de här traumorna liksom komma först i ett senare skede, liksom i livet. Och ja, i till exempel Frankrike, så ifall en familj återvänder till Frankrike, till flygfältet, Så direkt där så separeras barnen från föräldrarna, och föräldrarna sätts i fängelse direkt i väntan på rättegång. Och barnen, först görs det på flygfältet en sån här fysisk liksom undersökning, att hur är liksom hälsan. Och sen förs barnen till sjukhus för att träffa en psykolog, och där görs det helt grundliga utredningar då under flera månaders tid, samtidigt som barnet såklart är placerat då liksom omhändertagen.
Vet du om kontakten bryts totalt eller om de får träffa dem då och då?
Ja, alltså kontakten, man strävar efter att kontakten ska uppehållas till föräldrarna. Och jag var just i Rom här för några veckor sedan och diskuterade det här med professionella. Och det var ganska många. De flesta var den åsikten att det är barnets bästa att kontakten till föräldrarna uppehålls. Eller också det att kontakten uppehålls till släktingar, i var de barnen sen finns. Det är liksom för barnens bästa.
Om det här traumatiseringssaken så skulle jag kunna säga det att de här barnen så har ju, de var med om den här slutstriden i Bagoush. Som, det var då ett sista fäste där mitt i ingenstans i Syrien, och alla trodde att där finns kanske hundratals ISIS-medlemmar, men där fanns ju 20 000 eller någonting. Det var otroligt mycket människor, och den slutstriden var väldigt brutal. Att de bodde i tält, de hade brist på mat, och det är därför också många barn har dött i det där lägret, för de var grovt undernärda efter den här slutstriden. Och också de här finska föräldrarna berättade om att det var verkligen svåra förhållanden. Det var bombardemang hela tiden, krypskyttar som döda. Alla de här barnen har liksom sett många människor dö liksom i de här bombardemangen. Att jag tror att de sannolikt har nog ganska så här krigstrauma, just de här barnen. Att det, de som stack från ISIS-områdena kanske för några år sedan, före den här krigen mot ISIS hade börjat, så de har inte upplevt krig så konkret som de här som var ända till slutet.
Så, man blir ju arg så där som liksom finsk medborgare och kvinna. Dels blir man arg för att man tycker att vad är det för oansvariga mammor. En del av dem var det ungefär 30 barn som förts ut härifrån som redan var födda.
Det ska jag vilja kanske säga, bara som precisera att alltså, många barn har förts från Finland, men väldigt många har liksom fötts där i området. En del av de här kvinnorna var sådana som inte hade barn när de for dit, men de har fått sina barn där.
Det var det jag ville säga, just att en del har farit, andra har fötts där, men oberoende så blir man ju arg för att man tänker på de här barnen som nu lider. Och sen det andra som man kanske också så där blir arg för, det här att vi har ändå i Finland liksom kämpat för kvinnors rättigheter och för barns rättigheter, och det känns som om de liksom negligerar det och går tillbaka till någon form av strikt könsuppdelning, många regler, bönar och ett starkt avståndstragande från det vi har uppstått på grund av den rätta tron, så att säga, utan att ta ställning till det. Men som mamma också till två barn så känns det jättesvårt att tänka sig att hur Hur har de riktigt tänkt? Hur har det gått så här? Och där kan jag bara snabbt göra, liksom, säga att jag läste, och du hade också läst den här boken Älskade jihadist, som Anna Sundberg har skrivit, en rikssvenska som i 9 år levde så här. Fördes till Tjetjenien, fot i Tjetjenien själv och sen hit och dit och till slut till Syrien. Men nu liksom sen skrev en bok och har väl varit på Skavlan och så här och gått ut med det. Och sa att det som gjorde att hon for var att hon kände en klarhet, ett inre ljus. Och hon blev så glad att hon gjorde kullerbytta på gräsmattan och iväg for hon.
Jag hade nog viktig poäng här om det här. Det är bara jag lyssna på dig som någon. Så det glömde jag ju. Men jo, det... Alltså, ja, det här deras bakgrund. Jag skulle säga det att det att de säger att de kanske inte var så medvetna om allt hemskt som hände där, och det tror jag liksom inte på. Jag själv var i Raqqa några gånger och sett hur hela Raqqa allt fungerar och hela säkerhet och allt det liksom det människor talar om och så här. Några av dem hade ju farit dit redan före ISIS, de facto redan för 6 år sedan, och sen andra har farit då när ISIS var som starkast då 2014. Och så de har nog definitivt liksom varit med i ISIS och veta vad som hände. Men sen tror jag att några av dem helt tydligt har villat bort därifrån. Att de har liksom ångrat sig djupt. Och sen var det så att då de här sista några åren när det här kriget mot ISIS började, så det var väldigt, väldigt svårt, speciellt för europeer, att komma bort därifrån. Att de som har återvänt så var mera då i början. För att ISIS också höll dem som human shields liksom där i området, och du måste ha mycket pengar för att kunna smuggla ut dig därifrån. Så
det tog länge för henne att komma iväg, den här kvinnan som skriver den här boken.
Då liksom i början 2014, 15, 16 var det ändå ganska lätt, och de åkte ju alltså över turkiska gränsen, det var ganska öppet liksom åt båda hållen. Men sen när det här kriget mot ISIS började, så det var svårt att komma ut, och jag tror att de här olika kvinnorna har lite olika bakgrund, vem som har försökt komma ut och inte sådär, men alltså nu har de ju varit i sist och levt där.
Du har, Ann-Sofie, vet jag att ha träffat av de här som har kommit bort därifrån, det pratade om tidigare.
Ja, alltså jag har träffat några som har kommit tillbaka från konfliktzonen, men de kom i ett väldigt, väldigt tidskede, så det är sant vad du säger, att också enligt terrorismforskare så det har varit svårt för kvinnor, speciellt kvinnor, säkert, att ta sig ut från området i ett senare skede. Och vi har ju sett några fall i Norden där svenska familjer, norska familjer har åkt för att hämta sina barn. Rest många gånger av och an för att liksom försöka få ut dem. Och i vissa fall hade ju lyckats, i andra fall hade inte lyckats, men ja.
Som privata initiativ alltså.
Precis,
inte statliga.
Ja, de här var det morfadern till de här 7 barnen. Skråmo,
ja. I Sverige. Skråmo, Mikael Skråmo.
Jag tänkte på det för att när vi pratades vid igår och du nämnde det. Och sen började jag tänka att herregud, att 7 barn, att oho, på en gång. Och att liksom, hur ska det nu gå? Men sen tänkte jag att om jag skulle vara mormor eller farmor och jag skulle ha 7 barn- på ett läger där någonstans och det inte skulle finnas en förälder. Så nu tror jag att jag ska göra allt också för att rädda dem och få dem till mig.
Ja, jag tror det har ju verkat så säkert att i Finlands fall skulle det också vara så att säga oproblematiskt ifall de är just så här föräldralösa, att de har förlorat sina föräldrar. Då skulle man kanske kunna hämta tillbaka barnen. Och så var det i Sverige. Mm. Och vad jag förstår så har de i Sverige nu helt samma debatt som i Finland, just det här med att kan man gå vidare med det här att man skulle försöka hämta bara barnen med mödrarnas liksom
tillstånd.
Ja. Och är det ett äkta tillstånd då? Men att jag tror vad jag fick, sån uppfattning fick jag lite när jag var där nu, att den här kurdregimen där är inte så ivrig på den här tanken att man skulle bara hämta barnen och inte mammorna. Dels för att de tycker att det är inhumant, men dels för att de har ju verkligen hela tiden velat bli av med de här människorna som har kommit från Europa dit. Och ISIS kom liksom helt utifrån till det här området just. Det kom från Irak liksom, och där fanns det liksom mera stöd och så här. Men det kom liksom utifrån, så de har ju velat bli av med de här människorna. Det är säkert också en orsak att de inte skulle vilja bli med de här mammorna, men också för att det inom att jag vet inte om det är en riktigt realistisk plan.
Ja, Nina.
Det blir ju, jag tänker på det liksom helt makabra i att då efter det första persiska vikenkriget så var jag verkligen, då hade liksom, fanns det 88 läger vid den iransk-irakiska gränsen med kurder som hade flytt Saddam, och nu är de då där och har flyktingläger för de här att liksom.
Intressant.
Men det som jag tänkte också snabbt var att det här liksom mer och mer i dagens situation så blir det ju frågor om hur vi ska se på liksom medborgarskap, vem ska få ha sitt medborgarskap på vilka villkor och också vem som är ett barn. Och sen tänkte jag på de här liksom mänskliga rättigheterna och så här att många, trots att de finns, de här deklarationerna och så här, så känns det som om de mer och mer ignoreras och de nationella staterna tar sina egna beslut.
Mm. Det som är intressant här just är det som jag tycker som Antti plockade upp här tidigare, att vi har ändå länder här nu runt om i Europa som har det ganska väl ställt. Och nu tar vi inte ens hand om vår egen liksom skit, för att nu säga, att ta tillbaka det här och sköta om det här själva. Om vi har länder som är mycket mer utsatta nu och ber oss att ta ansvar för vad våra medborgare har ställt till med. Så varför gör vi inte då? Vi är mer intresserade av vår egen säkerhet och talar om barn som tickande bomber.
Jag själv sa på det, har ju inte förstås åsikter det här, men ett problem är liksom, eller som är så här historiskt liksom, att det här, hela det här ISIS-grejen, att det får tiotusentals människor från Europa plötsligt till en sån här terrororganisation, så det har ju aldrig någonsin hänt. Och därför har vi liksom inte lagstiftning i Europa för det här. Och det, jag tror att det är det som är liksom myndigheterna är rädda för, att när du sen kommer tillbaka, om de ska komma tillbaka de här föräldrarna, så de har inte riktigt något, vad ska man åtala dem för?
Liksom hur får vi bevis?
Det borde ha funnits lagstiftning, tycker jag också, till alla krigsområden att man, från Finland. Det, man ska inte liksom åka ut och kriga någonstans. Man borde liksom i Finland nu och i alla länder ha liksom skapat någon lagstiftning för hur man ska nu hantera.
Men man måste ändå komma ihåg hur litet liksom det här problemet har ansetts vara kanske ändå i Finland. Jag är mycket i Frankrike nu för tiden, och där är det ju helt andra proportioner och skalor. Och där liksom tas hela tiden deras medborgare som gisslan här och där. Och jag tänker på det här jättelika rörelserna som pågår i Sahelområdet med olika islamistiska rörelser. Och där var det just nu när jag var där en jättestor liksom sorg i landet för att två elitsoldater hade dödats när de tog fria fyra i Island som hade transporterats från norra Benin genom Mali till Burkina Faso. Och vad heter det? Frankrike har ju till exempel då soldater, tusentals i en specialstyrka som kämpar för, som de säger, de franska medborgarnas rättigheter mot terrorism där. Att säkert hålla ju många instanser här i Finland förstås på för högtryck också, men att proportionerna är helt andra.
Ann-Sofie?
Ja, det är ju så att det kan vara väldigt svårt att hitta bevis just i sådana här rättegångar. Och, det var någon som sa att ISIS inte har något, vad heter det, medlemsregister, men det faktiskt stämmer inte att de har nog haft tydligt register. Men just att hitta bevismaterial.
Jag menar om de här kvinnorna säger att jag har inte gjort någonting, jag har bara varit hemmafru och sen har jag gått i affären och sen har jag gått hem igen, jag har inte gjort någonting och jag har inte sett någonting. Så hur bevisar vi att de ljuger?
Ja, för det liksom, lagstiftningen så liksom, det borde vara liksom lagstiftning att det är bara att du har åkt dit och anslutit sig till det, att det är liksom ett brott. Sån lagstiftning har vi inte ännu, vad jag förstår.
Nej, det är sant. Men nu har det ju varit tal om att grunda en sån här internationell krigstribunal gällande det här, och jag tror att mycket den sa att de ska diskutera med andra nordiska länder nu, att ska man starta en sån här, och det är ganska många som talar för det.
Men sitter vi alla nu bara och pratar vad vi ska grunda för tribunaler, och vi sitter och funderar i alla de här välställda europeiska länderna, och under tiden så börjar de här barnen dö av de arenor, värmen stiger på sommaren och i ännu större grad än nu, så är det ju en makaber situation.
Ja, alla har sin liksom arbetsfördelning och politikernas uppgift är förstås att liksom försöka lösa det politiskt och militära och så vidare och liksom sen de humanitära. Och där är det, nu ser vi också lite vad som händer när man skär ner på biståndsorganisationernas funding. Nu ser vi sen vad det händer när det inte finns pengar att göra planer, att liksom vara där det behövs och ha tillräckligt med människor och så här nödvändigtvis. Att det är mycket kortsiktigt. Sen tänkte jag nu säga det att liksom det här med att med de här tribunalerna att liksom Rwanda, Sarajevo där jag jobbade 2 gånger också så där, då gjordes det ju tribunaler efteråt. Det är liksom mycket långsiktigt och de är viktiga för att då finns det åtminstone någon form av liksom så här att det inte finns en impunity och liksom att folk inte går fria och det kanske avskräcker en del. Nu är det ju så dags. Men de är ju liksom mycket komplicerade och sen om det är i det egna landet, om det är den internationella, om det är liksom sen i ett sånt här västerländskt land, liksom, så alla har sina egna sätt. Mm. Och vem ska du sätta liksom i en sån här internationell tribunal för den här ISIS-grejen? Det kanske Antti har en kommentar på, för att det är nog svårt.
Mm. Ja, sen rätt praktiskt så är det nog en väldigt lång väg till det att skapa en sån här tribunal där i området. Säkerhetsläget är ju till exempel inte speciellt bra och så här. Och så jag vet inte om det är alls liksom en realistisk plan. Och sen i Rwanda och sånt här så var det ju fråga om liksom interna konflikter. Att här var det ju ISIS kom utifrån och till det här området och nu ska det där området själv då köta om det. Och sen en riktigt, riktigt snabb kommentar att nu faktiskt helt igår eller förrgår så kom 3 franska män som har varit verkligen ISIS-terrorister. Så de har flyttats här från Syrien till Irak. Och de fick dödsdom där. Och där fick också en svensk, just en sån här ISIS-mamma eller mamma, som har åkt dit efter att hennes man hade fört hennes barn dit. Och hon fick 15 års fängelse i Irak. Och där är också en utveckling att eventuellt börjar man flytta dem sen dit.
Oj, det här var ju också så hastigt undan. Där kan man få en dom på några minuter.
Och det här var ju också fall efter Rwanda. Att Rwanda hade dödsdom medan internationella tribunalen, som då var baserad i Arusha i Tanzania, inte hade det.
Mm. Men när jag lyssnar på allt vad ni nu säger här tillsammans så allt tyder ju på att det är bråttom att göra någonting nu och fatta. Både på grund av lokalbefolkningen
jag
där.
Det, som, ja. Jag tror att liksom, politiker och sådär måste fundera vad man gör. Det är liksom nu man måste bestämma att också tribunal, att om det nu skulle komma i teorin en domstol och sen få kvinnorna fast 10 år fängelse och ställa dem 10 år fängelse där på det där området. Så ska de, vad ska de sen göra? Ska de flytta in som granne med de här människorna som han måste kriga mot dem? Vet du, liksom att nu, liksom, det var man nu beslutar, så det liksom är för all framtid. Eller ska de där barnen leva 5 år där på läger och sen kan man ju inte riktigt hämta dem tillbaka? Vet du, liksom att jag
därför
tror att man måste ha ganska långt perspektiv politikerna fattar beslut.
Då kommer man att tänka,
jag är glad att jag inte behöver fatta några
beslut. Jag skulle nu säga att det gjorde de ju i Rwanda. De kom till de här byarättegångarna, Gacaca. Och så här då, och folk bodde liksom i stugan i huset bredvid den som hade kanske mördat den hela familjen. Men det som jag ville säga att det som är bråttom är det humanitära biståndet, det har bråttom. Och sen måste man se proportioner också. Kom ihåg liksom Mozambik och cyklonen Aida och alla de här situationerna som finns hela tiden överallt i världen också. Och kom ihåg liksom då att det finns andra ställen som behöver hjälp också hela tiden.
Ann-Sofie. Du bara om ordet tidigare.
Det var bara vifta med handen.
Ja, när vi talar om det här att det är bråttom, så jag tänker också så här att det kanske just som du Nina säger, bråttom med det humanitära biståndet, så tillvida att vi först ser till att de här barnen inte dör. Och sen fattar vi de här politiska besluten att vad som ska hända. Varför är det så tyst i Finland på en politisk nivå med det? Eller är det tyst? Är det så att det sker samtal bakom kulisserna? Ann-Sofie, vet du någonting om det här? Du jobbar på utbildningsstyrelsen.
Alltså, vad jag vet är ju att det här är en fråga som har väckt otroligt hetsig debatt i åratal. Jag menar, det har pratats.
Men vi ser inte den i tidningsspalterna eller någonting sånt, utan den hetsiga debatten måste ske någon annanstans då, inom ministerien eller något sånt då.
Jag vet att de jobbar på saken inom ministerierna just nu.
Det som var, alltså, att myndigheterna har ju nog vetat om att hur mycket finländare det finns på det där lägret och hur många barn så på och så här. De har ju från lägret berättade åt finska myndigheter. Och då när jag kom med den här nyheten på kvällen att där finns då, säger de här kvinnorna, 44 finländare, så följande morgon tror jag att myndigheterna i Finland bekräftade mer eller mindre. Så de har liksom inte velat föra fram det i offentligheten, för att det är en besvärlig fråga.
Nina.
Och här så måste man lite ta upp också journalistiken, att det kommer ganska få egentligen nyheter från det här lägret som du besökte. Och här måste man säga att helt fantastiskt, liksom, fast jag sitter här i Yle och sitter här bredvid Antti, att det finns sådana journalister som du, och vi har sådana här liksom public service som skickar verkligen, eller som du har tagit initiativ i säkert själv, men som går dit och som first hand liksom hämtar den där informationen. För tänk om vi inte skulle ha den. Tänk om du inte skulle åka dit. Tänk om du inte skulle ha de här bilderna. Och det är inte första gången du har gjort det. Du har gjort det på andra håll i världen också. Att det är ovärdeligt.
Och det har varit väldigt svårt att komma dit. Det har varit stängt för journalister nu i några månader.
Att här sitter du bredvid.
Vi har jobbat på det.
Här sitter du liksom bredvid oss och ser helt så där lugn och kul ut. Men liksom det måste ju vara ett oerhört arbete. Du utsätter dig för stor personlig fara dessutom också.
Det första gången det börjar komma bilder på helt utmärglade finländska barn och någon säger att det här är en finländsk medborgare, så tror jag att vi har den här diskussionen, den här debatten i tidningsspalterna också, i kommentarsfält överallt. Precis så gick det i Sverige när man fick ut bilder på Mikael Skråmos minsta barnbarn som såg ut som ett sånt här Biafra-barn, alltså, men förutom blont med blå ögon. Och det är då som folk liksom på något sätt reagerar och tänker att det här är ju på något sätt angår Sverige i deras fall. Eller
du fick inga liksom sådana hemskt dramatiska bilder. Jag kommer bara ihåg de här bilderna på de här kvinnorna som i och för sig var dramatiska, som du satt där fem
Men det var så att jag lovade, liksom, jag filmade inte deras barn. Mm. Att det var det där, de var liksom rädda för att de här barnen sen blir igenkända. Alltså de här kvinnorna tänker att de ska komma tillbaka till Finland, de får komma tillbaka till Finland, och de tänkte på det sen när de kommer tillbaka till Finland. De kanske har lite sån här, lever en sån här optimism.
Om de visste hur diskussionen går här i Finland, så skulle de kanske inte vara så optimistiska. Så vi får se vad som händer. Tiden tar slut. Jag tackar er för att ni deltog i den här diskussionen, och jag tänkte här att jag ska nog framhärda med det här och säga att vi får också en politisk diskussion om det här, bara vi får en regering först. Så Nina Winqvist, Antti Kuronen, Ann-Sofie Nyström var det som diskuterar här idag i Slag efter 12 imorgon. En ny debatt, samma tid, samma kanal. Tack och vi hörs. Hej.